Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Sektpodden, alla kära lyssnare. Jag heter Emma Genbäck, är numera sektpoddutövare men har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Och vid min sida så har jag dig, Rigmor.
Rigmor Robert. Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm.
Och vi ska ha ännu ett avsnitt idag. Rigmor, sist så pratade vi om musik, äntligen. Vi har ju pratat så många gånger om att vi ska prata om musik och så gjorde vi det äntligen. Det kändes väldigt speciellt. Det
blev... vi fick väldigt mycket gensvar från våra lyssnare.
Det var tydligen ett program som kom nära, tror jag. Men för oss också, det blir ju personligt också. När det blir...
Så är det med musiken.
Och vi har ju lovat att vi ska fortsätta prata om musik. Men idag tänkte vi göra en litet inhopp med ett annat ämne som inte just specifikt handlar om musik. Och det har vi också gjort faktiskt därför att våra lyssnare har varit väldigt... Ja, de har hört av sig väldigt intensivt om att de önskar att vi ska tala om en ny dokumentärserie som SVT har släppt nu i dagarna. I 5 delar som heter... Gud som haver barnen kär, som är gjord av Anna Lindman och som handlar just om barn och deras uppväxt i religiösa sammanhang.
I dogmatiska, mer eller mindre slutna miljöer i förhållande till omgivande demokratiskt samhälle. Mm.
Och det här ligger oss nära också. Vi har ju pratat om barnen många gånger och Rigmor, du har många gånger berättat om hur nära det har legat ditt hjärta alltid att prata om just barnen i såna här sammanhang. Så naturligtvis så vill vi ju prata om och ge våra reflektioner på den här dokumentären.
Ja, det är precis som i min erfarenhet att det är först när man är ung vuxen som man kan förklara. Som man kan beskriva, som man har perspektiv och kan se att det kan finnas olika världar där man växte upp i en världsbild som förmedlas av föräldrarna. Och en del barn går ju också i friskolor där man även i skolan. Annars är ju skolan lite grann som en försmak på det öppna samhället där många som jag talar med beskriver det som att det var tack vare skolan där man hade klasskamrater, skolkamrater som inte var med i samma samfund som man lärde känna. Men att man också upplevde då den här oron att man hemifrån och ifrån församlingsmiljön fick veta att man inte riktigt skulle vara för förtrogen. Och om man skulle vara förtrogen så kanske det är rent av som en av de unga kvinnorna berättar här, att man skulle predika och evangelisera och försöka vinna sina klasskamrater för den tro man själv hade.
Och jag, en sak som jag också har tänkt på när vi har fått dessa mejl och även när man har läst reaktioner ifrån, ja, kanske framförallt då de samfund som har varit belysta, att man pratar om att är det verkligen så många som man, då, man pratar om många. Men jag måste ju säga att utifrån sen vi startade sekt, både du och jag, Rigmor, så har jag ju blivit verkligen smärtsamt medveten om hur många det är som har såna här upplevelser. Jag hade nog ingen koll på det, kan jag säga, innan. Jag visste om min egen erfarenhet från Knutby och allt vad det var för någonting, men jag hade ju en ganska bra barndom inom kyrkans väggar, så att säga. Men efter alla dessa mejl vi har fått, alla kommentarer, alla berättelser och allting, så förstår jag att det här är verkligen inte bara en handfull, utan det är många som faktiskt har otroligt jobbiga upplevelser från religiösa sammanhang. Så att jag välkomnar det här verkligen.
Jag tycker att Anna Lindman har gjort det jättebra, och hon har alltså intervjuat eller låtit 14 unga vuxna tala och berätta om sin uppväxt. Men hon har också talat med en professor i religionskunskap, David Turfjell, och en professor i utvecklingspsykologi, alltså barnets, den unga människans utveckling, som heter Per Granqvist. Och de uttalar sig, alltså jag skriver under på varenda ord som kommer ifrån deras yrkesperspektiv. Ifrån mitt då som läkare och psykoterapeut, så kan jag säga att de har, de belyser det här jättefint.
Du nämnde att det är ett antal barn, unga vuxna, som blir intervjuade. Kan vi inte ta en liten kort presentation av vad den här dokumentären innehåller? Vi har ju Jonna från Jehovas vittnen.
Hon är en ung kvinna som blev kär i en ung man, som han var inte ett Jehovas vittne. Hon valde kärleken, och till priset av att bli utesluten, och fick ta avsked av sina föräldrar och syskon.
Just det.
För 3 år sedan. Och hon är idag klar sjuksköterska.
Och sen har vi Inas som har lämnat islam bakom sig. Journalist idag. Och Anna som har lämnat mormonerna bakom sig.
Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Tänker man ju mycket på den enormt stora mormonrörelsen i Salt Lake City i USA. Men vi har i Sverige också mormonernas kyrka.
Precis. Sen har vi Hanna som har lämnat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en del av Svenska kyrkan. Och Robin från Frälsningsarmén. Och sen har vi Rebecka, också Jehovas vittnen. Och även Selma, som är bara 14 år, som vi får lära känna lite granna. Men väldigt anonymt. Som
ja, Selma är inte hennes riktiga namn då. Men hennes öde är verkligen gripande. För hennes föräldrar är skilda. Och mamman är Jehovas vittne. Men pappa har lämnat den kyrkan. Så hon bor varannan vecka i en sekulär familj och varannan vecka i Jehovas vittne-familj.
Och berättar om den svårighet och de slitningarna som det innebär för henne.
Hon går mellan två världar.
Och sen har vi Amanda som har lämnat pingströrelsen. Och vi har Madeleine som lämnade Södermalmskyrkan, som har varit en pingkyrka men som sen drog sig med mot trosrörelsen.
Det var faktiskt den kyrkan där Ulf Ekman började predika innan han grundade Livets ord i Uppsala.
Just det. Ja. Och sen har vi Leia som har lämnat islam bakom sig och som också är inte visar sitt ansikte. Och jag tror inte att det heller är hennes riktiga namn, om jag förstår det rätt, utan hon är... vill vara anonym, hon har skyddad identitet. Och
studerar till läkare idag.
Mm. Och sen har vi David som också har lämnat pingströrelsen. Vi har Erik som också har lämnat då Jehovas vittnen bakom sig.
Han har ju skrivit en bok som kom förra året. Jag är inte död.
Ja, precis. Han berättar just om sin, hur han har lämnat det.
Mm. Erik Engel.
Mm. Och sen har vi Linnea som då kommer från Knutby-sekten.
Som också kom ut med en bok 2020. Mm. Knutbyflickan.
Ja.
Och Linnea känner du.
Precis, henne får vi träffa där. Och sen har vi Vera Linn, Landningen, ut med hela sitt namn. Och som också har lämnat till Jehovas vittnen.
Som är socionom idag, som berättar om hur svårt det var att lämna.
Mm.
Det var som ett berg
att klättra upp för. Men det jag tycker är intressant när man lyssnar på den här och tittar på den här dokumentären, det är att det går igen precis de här sakerna som du och jag har uppmärksammat många gånger också, som kommer om och om igen i de här berättelserna som vi också får, med helveteskräck, demoner, rädsla för att Gud ska se och höra allt jag tänker och känner, och syndiga tankar, rädsla för vad församlingen ska tycka när jag är som jag faktiskt är. Rädslan för att man ska göra sina föräldrar besvikna eller kontrollerande föräldrar och ledare och så vidare. Så att det är intressant just att det är så olika samfund och olika religioner, men det verkar vara samma svårigheter som man får möta i de här grupperna som barn.
Det som jag brukar säga, att sektledare går inte på kurs hos varann, men när de får följare som tror på deras mer eller mindre fantastiska berättelser och om deras förmåga att motta profetior och uppenbarelser, så verkar deras utveckling mot ett allt mer grandiost och diktatoriskt faktiskt ledarskap gå på samma sätt. Mm. Och då blir det på liknande sätt för anhängarna, och barnen har ingen som helst möjlighet att veta när de vuxna pratar om Gud som man aldrig har sett, men de kan också prata om Putin som man bara har sett på tv, eller statsministern för den delen, eller en filmstjärna, och det ena är på riktigt och det andra är inte på riktigt på samma sätt. Man kan inte avgöra det när man är liten.
Mm. Jag tänkte, om jag får jag berätta och dela med mig lite grann av olika... Alltså jag har försökt hänga med lite grann i debatten och kring media efter den här dokumentären. Vad har man skrivit om?
Mm.
Och då har det varit framför allt i kristna tidningar. Där det har varit en ganska stor debatt där man har skrivit om det här. Och får jag berätta lite för dig, och så skulle jag vilja fråga dig lite frågor sen efteråt utifrån din roll som terapeut och faktiskt expert på de här områdena. Jag sitter här som, jag är före detta frikyrkomedlem med Knutby bakom mig, och inser ju naturligtvis att jag har mycket känslor i det här också, för att jag känner ju med de här barnen, och jag, vilket ju naturligtvis alla gör som lyssnar på det, men när man har det bakom sig också med just den här miljön, så blir det extra.
Klart.
Ja, det rör sig. Så jag känner att det blir mycket som bubblar upp av känslor helt enkelt. Men om jag kör lite rubriker på de artiklarna och så några lite citat ifrån vad man har skrivit, så vi får en känsla för ungefär. Ja, men i den kristna tidningen Dagen har en Fredrik Venell skrivit en ledare där överskriften är så här: SVT behöver bredda sin spegling av barns utsatthet. Alla sammanhang kan bli förtryckande. Och det här tycker jag är lite talande för flera av de artiklarna som jag kommer att gå igen. Det här att man hela tiden, det här har hänt och vi måste prata om det och vi lyfter det, vi kan inte tysta det här, men det finns ju så mycket som är bra. Och så vill man ha fokuset på det istället, istället för att bara se till den som är drabbad och skadad i det här. Det är någonting som jag känner, jag blir ganska upprörd över det. Så det kommer nog att lysa igenom. I den här debattartikeln, eller den här ledaren, så skriver bland annat den här Fredrik så här: berättelserna är dock allt för nya för att inte varje pastor, präst, imam och ungdomsledare ska ta dem på största allvar och rannsaka de egna verksamheterna. Det låter ju bra. Och tyvärr gäller det inte bara de frikyrkliga, muslimska, Jehovas vittnen och mormonerna utan alla sammanhang eftersom de har med makt att göra. Det vore därför olovligt naivt att tro att det bara skulle vara relaterat religiösa sammanhang. Och för mig är det ju här bara ett sätt att försvara sig på. Att säga att det händer faktiskt inte bara hos oss, det händer faktiskt inte bara hos oss utan det händer där också. Och det är naturligtvis så att maktstrukturer och maktmissbruk finns ju överallt i samhället. Men nu pratar vi ju om det religiösa sammanhanget. Så då, jag tycker det blir konstigt. För mig är det här märkligt sätt att bemöta kritiken på. Men ja, så är det i alla fall. Och sen tar han också upp jag kan säga ett citat här. Det står, han skriver så här: men det har gjort det här, att den sekulära kulturen är blind för sin egen överordnade position och att vid vissa tillfällen är det den troende som befinner sig i en minoritetsposition. Och sen ger jag ett par exempel där den troende då pojke i en klass, i en sekulär klass, där man pratar om att då katolska präster förgripit sig på barn. Och så tar man upp att den här pojken då, han säger att nej, men mina pastorer gör inte så, och att det då krävs så mycket mod av honom att stå upp för det. Och sen tar man upp hur Livets Ords har blivit behandlade, deras barn har blivit behandlade. Och det naturligtvis ska ju inte heller få ske, men det känns som att man vill flytta fokuset. Eller vad tänker du? Förstår du vad jag menar?
Jag tror det, att det är helt enkelt, det är ju sant som de säger när de försvarar sig, att många mår bra och stannar kvar som vuxna i den församling de växte upp. Mm. Och min poäng är ju att vi aldrig vet vilket barn som är känsligt, vilket barn som är sårbart, vilket barn som tar de här, alltså de här bild, det är ju så, det är någon av de sakkunniga här som betonar att Bibeln, Koranen, andra religiösa skrifter är ju texter för länge sedan. Det är mycket bildspråk, symbolspråk, liknelsespråk. Men när de vuxna tar det som bokstavligt så tar ju barnen det 7 gånger värre, tror jag, om det är religionsvetaren eller utvecklingspsykologen i den här serien som säger, de tar ju alltid bokstavligt, för vi har ett så konkret tänkande när man är liten, förstår inte det abstrakta. Och då vet vi inte heller vilket barn som kommer att vara känsligt och som börjar grunna över de här fenomenen. Sen kan man ju säga att Anna Lindman har ju namngivit varje avsnitt på ett sätt som egentligen belyser de här ämnena. Hon kallade det första avsnittet "Det är fruktansvärt varmt i helvetet". Och det är det här med helvetets eldar, att helvetet brukar beskrivas som att man brinner, och man brinner ända in i huden, och vem som helst kan kanske föreställa sig en eldsvåda. Och nästa avsnitt kallar hon "Gud hör alla syndiga tankar". Och där kommer det in då att i Fader vår så läser vi "inled oss icke till frestelse". Därför där ligger synden, om vi faller för frestelsen. Och för barnen, så när de första sexuella impulserna, kroppsliga impulser, fantasier börjar röra, då att man får höra i den här typen av religiösa samfund, Gud hör allt. Han ser allt. Han ser vad du tänker. Och om du tänker något som Gud inte gillar, då hamnar du i helvetet. Så att barn kan tänka väldigt drastiskt. Och många av dem som intervjuar det här beskriver ju ångest på nätterna och rädsla för att tänka det där jag inte får tänka. Och då hamnar jag i helvetet medan mamma, pappa och mina syskon kommer till himlen. Sen det tredje avsnittet har rubriken Om du sviker Gud förlorar du din familj. Det här är ett hot som ligger över ett barn. Att förlora sin familj, alltså det går inte att föreställa sig. Varenda däggdjur är beroende av vård.
Mm.
Vi klarar oss inte. Så att hota med att om du inte gör som vi lär dig att Gud vill, och det här verkställs ju verkligen. Så att det fjärde avsnittet heter När Gud går före barnen.
Mm.
Och som verkligen handlar om att föräldrar betalar priset. Och det får vi också, tycker jag, en väldigt bra sakkunnig förklaring på. Att föräldrar kan avstå från kontakt med sina barn för att vara kvar i den religiösa gruppen, i sitt religiösa sammanhang.
Mm.
Och det femte och sista avsnittet kallas När ingen hör dig skrika. Och det är framförallt Linnea som hoppades att lärarna i skolan skulle ha förstått och på något sätt ingripa. Där tycker jag, där förklarar ju också rektorn att om det rör sig om fysisk misshandel, ja då kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten. Men om det rör sig om psykisk misshandel, som i det här fallet, eller överdriven kontroll av barnen, då vänder man sig till föräldrarna. Och sen blir den frågan hängande i luften, att lärare ska i så fall kontakta föräldrarna.
Mm.
Jag tänkte också säga den här invändningen som du har emot när ledare för, i det här fallet, kristna samfund försvarar sig. De försvarar sig ju med det som man brukar kalla whataboutism. Alltså, ja men tänk på dem. De är ju har minst lika mycket problem som vi i så fall. Eller värre.
Ja, men det var precis det jag reflekterade över. Och jag ska ta några exempel till bara, för en artikel säger kanske inte så mycket. Men för sen har vi också, även den dagen, från dagen, tidningen Dagen, det är Frida Park som har skrivit en ledare som har överskriften Jo, Gud har verkligen barnen kär. Och då ett citat där som jag tycker säger ganska mycket, tycker jag, är det här att risken är att den ensidiga bilden läggs som en blöt filt över allt värdefullt trossamfunden bidrar med till individer men också till hela samhället. Alltså jag har så svårt för att ta till mig de här orden, att man tycker att en sån här dokumentär blir ensidig i förhållande till, jag har jättesvårt för att förstå att man överhuvudtaget kan med att skriva någonting sånt efter att ha lyssnat på de här barnens eller unga vuxnas berättelse. Det ena utesluter ju inte, alltså, men här pratar vi faktiskt om
de välmående människorna, vuxna och barnen, de finns verkligen i, annars skulle vi...
Ja, och det är ju inte det som vi säger att det inte finns, utan...
Nej, men det är ju det där, med risk för att upprepa mig själv, så tycker jag det är ett väldigt tydligt exempel på vad jag har liknat vid en bilolycka. Att den som sitter vid ratten menar inget ont, den är på väg mot sitt mål och den jobbar på och gör sitt bästa, och rätt som det är så dunkar det till under däcket och man tänker sig, opsan, det var väl en gren, jag hinner inte stanna, det kanske var en stackars grävling, hoppas det gick fort. Men om det var en människa så har de varit med om samma händelse, men den som blev överkörd, och det är vad de här unga vuxna beskriver har hänt när de har skador som det tar lång tid att komma till rätta med. Det kan bli något bra av det, förstås. Som vi ser hos många som vi har talat
med.
Att såren man har från sin barndom kan också göra att man på ett djupare sätt känner igen och kan vara till hjälp kanske.
Mm.
Ja. När man möter någon annan.
En annan sån här rubrik. Mm-hmm. Också från tidningen Dagen, jag kommer till andra tidningar sen. Från en bibellärare som heter Paulus Eliasson. Rubriken är Jag växte upp inom Maranata och är tacksam.
Mm.
Och det är klart att de finns också. Det är bara att det känns lite onödigt i det här sammanhanget, tycker jag. Då skriver han så här: Jag vill inte ifrågasätta det de har varit med om, men väga det mot mina egna erfarenheter och försöka dra några slutsatser. Och sen berättar han om hur han har fått uppleva samma saker då som de här barnen som de här barnen eller de unga vuxna beskriver hur deras barndom var. Det han också upplevt men inte tagit skada av det, utan han har snarare blivit positivt för honom.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad han vill säga med det. Men,
jo, men det är väl...
eller ja, det fattar jag ju naturligtvis. Men ja, i sammanhanget tycker jag inte att det är
intressant. Alltså man känner sig ju utpekad när det här... Det var en vän till mig som sa, oj vad det är mycket... Det handlar om sekter i tidningarna, på tv och i radio. Hon tyckte liksom att du och jag låg i tiden, tror jag, med våran podd. Mm. Jo, men det är klart att det kan kännas som att inte... Så länge samfundet består, så klart att man vill försvara det och tala om det goda man själv upplever.
Mm.
Men vi har också...
Alltså jag tycker fortfarande att det är en väldigt konstig reaktion. Om jag skulle möta någon som har skadat sig på en arbetsplats, mm, så skulle inte jag börja med att säga, ja men det finns många som inte har skadat sig.
Nej.
Eller?
Nej.
Och jag tänker också på någonting, vi kan ju bara ta några till bara för att inte jag bara tar dagen då, utan då har vi Sändaren som också är en kristen tidning där en Robert Tjernberg skriver ledaren Bättre kan frikyrkan, men även SVT. Där han då tar upp... han tycker det är problematiskt att man talar om många barn. Han vill ha en siffra. Hur många barn är det som har blivit skadade? Och hur ska man kunna veta det? Jag vet inte. Men han tycker att det är problematiskt då, att man talar om många barn. Och att man, vad ska man jämföra med? Och vilka sammanhang annars och så vidare? Det är väl alla har väl sammanhang där... Många har farit illa. Så att varför ska man ta upp just det här? Och sen så skriver han också att det illa dolda antagandet att problem försvinner bara uppväxtmiljöerna inte religiösa. Devisen många barn far illa kan säkert appliceras på de flesta sammanhang. Och så tycker han inte om att man då buntar ihop olika sammanhang.
Ja, jag tycker nog att det skulle jag göra en invändning. Vi ska verkligen bunta ihop som... du säger här, för att problematiken som de här unga vuxna beskriver är lika, fastän de kommer ifrån olika sammanhang. Och det är någonting annat när man, om man har en problematik i det sekulära samhället, så är det ändå någonting annat mot när man som barn får lära sig att å ena sidan tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, men å andra sidan är Gud nästan som en stalker i himlen som spionerar och hittar fel och synd. Och när man vet hur illa man kan göra varandra som vuxna personer, så blir det ju så sorgligt att små barn som kommer ur, som är som de är födda, och sen kanske upptäcker, som alla de här tre unga männen har ju upptäckt, att de är homosexuella. Och min erfarenhet är att det vet ofta ett barn, särskilt pojkar i min erfarenhet, nästan tidigare än de som kommer att bli heterosexuella vet om att det är någonting. Så att de har nästan, det gäller även pojkar som sen utvecklar transvestism eller transpersonlighet. De vet ofta det här redan när de börjar skolan.
Mm.
Att det är något lite annorlunda med mig, och att det har att göra med ett brådmoget privatliv, skulle man kunna säga. Mm. För sexualiteten är så otroligt privat, och den berör också kroppen. Mm. Så det är så ofrivilligt, och det förklarar ju den här utvecklingspsykologen Per Granqvist väldigt bra, tycker jag, att när den här oron kommer för ett barn i en sån här församling som är rädd att synda, så tilltar den här ångesten allt eftersom utvecklingen går emot vuxenliv, när sexualiteten blir tydligare och tydligare, särskilt för pojkarna.
Mm. Ja, jag tänker att i de här som inte blivit intervjuade, så är det intressant att det är flera stycken av dem som har just haft svårigheter då med att vara öppna med sin sexuella läggning.
Mm.
Just för att det finns faktiskt en, många gånger en intolerans inom kyrkliga sammanhang. Inte överallt, men det finns på allt för många ställen. Och därav har man den här svårigheten med att känslan av att behöva välja. Och att man då förlorar kanske vänner och familj om man kommer ut.
För att om man väljer att lämna samfundet.
Ja, och väljer att vara öppen med sin sexualitet.
Ja. Mm. Jag tror att det var Robin som säger att när jag öppnade till min garderob, då stängdes kyrkans port för mig.
Ja, ja men precis. En sista sån här rubrik då för att få, det är ifrån Världen idag, en annan kristen tidning, där då Stefan Gustafsson har skrivit en ledare med titeln Uppväxt i kyrkliga sammanhang gynnar ofta barnen. Och sen så ja, går det på i samma, tycker jag då, anda som de andra artiklarna, att man vill framhäva hur gott det då är för barn att växa upp i kyrkliga sammanhang istället för att möta upp, bara väldigt enkelt möta upp de som då inte har mått bra och inte prata om alla. Sen en sak som jag måste fråga dig, Rigmor, som jag tycker är, som jag har reagerat på när jag har läst artikeln, att man pratar om avarter.
I vilket sammanhang?
I de här artiklarna.
Ja, vad pratar man om? Vad menar avarter på vad sätt menar du?
Ja, alltså avarter, när man, i den här dokumentären så är så de här berättelserna avarter från det kyrkliga, alltså från det sunda, fina, kristna. Mm-hmm. Så är det här avarter. Okay. Och då tänker jag, en avart är någonting som, en avart från någonting som är bra. Mm. Eller hur?
Mm.
Och då funderar jag på, är det så att den kristna miljön är, eller den, vad ska vi säga, den Jehovas vittnen eller mormonerna, det är sunda religiösa sammanhang och det här är avarter som de här stackars då barnen har varit med om. Eller finns det strukturella problem som ligger djupare inom hela sammanhanget eller gruppen? Nu tar jag ganska generellt dock, men ändå. Förstår du vem min fråga?
Jag tror det.
Jag vet att flera av dem som har varit med i dokumentären har reagerat ganska starkt på att man talar om dem som deras liksom, historier som avarter när de upplever att det är någonting som skulle behöva göras om i struktur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså jag ser det mera som att någonting som syftar till någonting, ett bättre liv. För det är det man syftar till i ett samfund i jämförelse med den sekulära världen utanför. Men om du sätter starkt ljus på något så får du också en mörk skugga. Och det som här kallas avarter, det ser jag som skugga. Jag tyckte faktiskt att David Thurfjell, som då är professor i religionskunskap, han svarade intressant på Anna Lindmans fråga, varför håller de stora religionerna på med himmel och detta helvete som skrämmer barnen? Och då säger han att därför att en av religionernas funktioner är att disciplinera folk till lydnad och hålla samman i en grupp. Och då är morot, alltså himlen, och piska, och då menar han med helvetet, klassiska knep.
Mm.
Så att för att få den här sammanhållningen i gruppen och få då folk disciplinerade, för det är man ju. Har man inte en disciplin och lojalitet och håller ihop med varandra, då är man inget samfund, då är man ingen grupp.
Mm. Mm. Intressant. Ja, Nej, som du hör, Ingmar, så blir jag ju, det berör mig det här. Jag tyckte faktiskt att, kommer du ihåg Uppdrag granskning om Knutby, som också Anna Lindman gjorde?
Ja,
där Joel Halldorf, professor i religionshistoria, han var ju med i det programmet, och då tyckte han sa något ganska bra faktiskt.
Han sa mycket bra där.
Ja, det lät ju ungefär som att han inte brukar säga bra saker. Men det jag tänkte på var att han liknade, då talade han om Knutbyhaveriet som en flygplanskrasch. Och att när en flygplanskrasch har skett, så kan det vara så att flygbolaget kommer, och det första de gör är att måla över namnet på flygbolaget på flygplanskroppen innan man börjar ta hand om de sårade, för att man är så mån om varumärket, att man inte får bli drabbad av det här som hänt. Och han menade ju en viss mån att pingströrelsen hade agerat så eller Knutby. Och jag kan känna att det är lite samma sak här. Man är mer mån om att måla över sitt eget varumärke, så att det inte blir sammankopplat med allt det här hemska som nu kommer upp, än att faktiskt bara väldigt bara ta emot de här människorna med liksom öppna famnen och säga, oj, det här är fruktansvärt, vad kan vi göra? Vi måste se över hur våra sammanhang ser ut. Jag tror att det hade de kommit mycket längre med.
Hade vi inte en präst?
Jo.
Som...
Ja, en pastor. Ja, men precis. Jag tror jag vet vad du menar.
Ja.
Ja, alltså jag har hittat en pastor i... hon är pastor i Immanuelkyrkan. Ester Kaisen, tror jag hon uttalas, hennes namn. Och hon hade skrivit ett inlägg på Facebook. Jag ska inte läsa hela, det är ganska långt. Men jag tycker att hon är nog den som jag framförallt har mött, som jag har läst om, som jag tycker har bemött det på ett... Ja, men på ett, bara ett värdigt sätt gentemot de här människorna. Och hon skriver bland annat så här: jag förstår att det kanske finns kristna som vill försvara kyrkan, säga att inte alla kristna barn far illa, att många sammanhang är bättre. Men personligen tycker jag det är lika onödigt som att skrika "inte alla män" efter en dokumentär om våld i nära relationer. Det är självklart, det behöver inte sägas. Jag hoppas att ni som medverkat i programmet och alla ni andra som berättar om liknande erfarenheter får höra att era röster är viktiga, och att ni inte främst får höra försvarstal, utan istället förlåt. Jag tycker de orden är ganska bra. Det är nog där det är det jag menar.
Det ville du höra från fler.
Ja, jag tycker att det, och inte, framförallt inte för min skull, utan för de här drabbades skull. Mm. Vad behöver man höra när man är skadad? Och vad behöver man när man är skadad? Man behöver någon som lägger armen om en, man behöver någon som tar hand om en, man behöver någon som säger, jag lyssnar, jag tar ansvar, och så vidare. Mm. Men det här med förlåtelse, Rigmor, det är någonting vi har pratat om förut, det är inte helt enkelt i de här sammanhangen.
Nej, alltså det är...
Tänker du?
Jo, men det är ju det att säga förlåt låter jättebra, men man måste också höra. Den som satt vid ratten i mitt bildspråk då, ska lyssna på hur det kändes att bli överkörd och vad det var egentligen som hände under min framfart. För hur väl jag än ville, jag kan ha varit ärlig och härlig i min förkunnelse och i min välmening, men att man ändå orkar lyssna, för det är då det händer någonting med den som kunde bestämma på den tiden. Det pratas ju om makt, och du vet att jag har lite svårt för det här, makt och maktordningar. Ja, men det är ju så att vi är sociala varelser, och precis som i hästklocken så är det någon som får bestämma. Och när man har utsett vem som ska bestämma och det blir maktmissbruk, då blir det som att i hästflocken, att den som bestämmer tar för sig hö först och kör bort de andra, medan den som är mer en medlem i gruppen går undan och tar inte strid med ledaren. Så okej för makt, men det är ju, alla grupper har ett ledarskap. Och i den bästa av världar så förstår ledaren, men det har vi jobbat inne på också, att det karismatiska ledarskapet, så kan just det imponerande och det medryckande och det ovanliga, uppenbarelseidén liksom, vara extra lockande att komma nära. Det man inte förstår kan verka lockande.
Mm. Sen tänker jag också, är det inte så att just, för det vet jag också någon har skrivit att det är, eller som jag sa förut, att man pratar om att det här händer i andra sammanhang också. Och det är klart att det gör. Alltså maktmissbruk och att man förtrycker och så vidare. Men när det handlar om barn och när det handlar om religion som är så, det handlar om liv och död. Alltså det går så djupt. Så det är liksom på ett annat plan. Ja, eller vad tänker du?
Jo, men det går ju mycket djupare. Man är så ensam. De beskriver ju det, de här unga vuxna, att de har haft sömnsvårigheter, någon har självskadat sig i försök att bestraffa sig själv. Och det beskriver också Per Granqvist här, psykologen, att i en sån där samfund så internaliserar man det som gäller som norm för gruppen. Så man behöver egentligen inte ha en ledare som är bestraffande och så, för man bestraffar sig själv. Mm. Man lär sig det tänkesättet. Det är ett annat sätt att uttrycka vad vi har kallat normaliseringsprocessen.
Mm. Ja, men just det här, det känner jag igen från Knutby, det här att vi hade inte några murar runt Knutby. Vi fick inte, det var inte det att vi var instängda, men vi hade murarna i huvudet. Oh. Men de hamnade där. Och då behöver man till slut inte någon ledare som säger till vad som är rätt och vad som är fel i vårat fall då. Utan det sätter sig.
Det är precis det. Och sen tyckte jag också det var bra, apropå Anna Lindman ställer frågan till David Turfjell om, är det inte så att religionerna verkar vara som besatta av att tygla sexualiteten hos medlemmar och andra unga människor? Och då säger David Turfjell, jo men i vårt perspektiv, i vår tidsperspektiv. Men vi har haft tillgång till preventivmedel bara i ungefär 60 år i vår del av världen. Och före då 1960-talet så var sexualitet och reproduktion då, alltså att man får barn, absolut sammanflätat. Så att på ett sätt var sexualiteten på riktigt väldigt farlig för kvinnor. Det var inte så ovanligt att kvinnor dog i barnsäng. Mm. Men det är ju också det här att om det blir barn och mamman står ensam, att det finns ingen pappa, det finns inget det finns inte två föräldrar när barnet kommer, då måste andra hjälpa till och ta hand om, och det kanske var mormor och morfar, ibland farmor och farfar, också samhället. Och att speciellt när man lever under fattigdom så hade man liksom inte råd att släppa sexualiteten fri, utan ja, det har varit ett hårt tryck på det, och är fortfarande i många. Och det här med hederskultur tycker jag också var intressant att man tar upp, man jämför, det har ju du och jag gjort också, och Karin Falström tog upp det och jämförde med det här väldigt stränga predikandet och förkunnelsen runt speciellt flickornas sexualitet. Och det tas upp av flera här, att man fick undervisning om att, ja, men om man har en dumlekola så hade ledaren eller pastorn tuggat lite på den och skickat runt den och sagt, den här vill inte någon annan ha. Mm. Eller om man har varit tillsammans, haft erotik med någon partner innan man gifter sig, så är det som att varje gång har man tagit en tugga på äpplet och till sist är bara skrutten kvar. Så man liksom skrämmer flickorna framför allt. Mm. Och inom den muslimska samfunden så kan det här vara extremt tydligt. Det är en av de unga kvinnorna som beskriver att hon fick inte ha klänning, luftig klänning eller shorts på sommaren, utan fick i princip vara inomhus för att man vaktade så. Och det tyckte jag också var bra med den här mannen som sa att det finns en skillnad mellan de stränga muslimska samfunden och de frireligiösa samfunden när det gäller det här. Och det är att inom pingströrelsen till exempel här, så finns det alltid en utväg. Men inom de dogmatiska muslimska samfunden så finns det ingen utväg, utan har familjen förlorat hedern för att familjemedlemmar har brutit mot normer, till exempel när det gäller sexualitet, då får hela familjen dåligt rykte och då måste man återerövra sitt anseende, återerövra sin heder. Och det kan man göra med hjälp av våld och i vissa fall mord. Och så långt menar han, som själv kom från den islamska tankevärlden då, så långt går det inte i frikyrkan. Så det tyckte han var en skillnad.
Mm. Just det. Men jag tänkte, för att återgå till det som du sa tidigare om, du sa lite skämtsamt att du tjatar om bilolyckan, men jag tycker du kan tjata om den, för jag tycker den är väldigt bra. Och just du sa att svårigheten det kan vara att lyssna på den som blivit överkörd. Och det är väl där svårigheten ligger när vi kommer till de här sakerna, för den som har varit ledare och pastor, om vi nu ska, att bara väldigt förutsättningslöst faktiskt bara sätta sig ner och lyssna på berättelserna utan en massa män, eller ja, men det finns faktiskt någon som mår bättre och så vidare och så vidare, utan att bara lyssna. Det är någonting som är svårt. Det är nog inte så många som klarar av det, uppenbarligen.
Jag var i Desmond Tutu i Sydafrika efter apartheidperioden, när man skulle läka samhället efter de enorma mängderna av övergrepp. Det hade pågått så mycket övergrepp i Sydafrika under den. Så att, då införde ju han det här med att man skulle ha försoning där förövarna verkligen fick lyssna på vad offren hade varit med om och kanske förlorat sina närstående under det här, och hur förövarna efteråt i ett lugnt skede grät över vad de själva hade bidragit till och gjort, och hur detta kunde hjälpa liksom offren att få förståelse för vad var det som hände mig. För att när man känner att ingen lyssnar, ingen vill förstå, det är då man får den här upplevelsen av absolut ensamhet, och den är förknippad med skamkänsla. Vi kan säga nej, men det var ingenting att skämmas över och det var inte ditt fel, men det känns så, som skam när man. Och det är också ett problem som blir så tydligt i de här 5 SVT-avsnitten, att det lilla barnet kan ofta inte berätta. Det kan inte uttrycka det. Man är helt beroende av att vara del av familjegemenskapen. Utan det är först när man kommer till övre tonåren, början av 20-årsåldern, som man egentligen har möjlighet att välja väg. Det finns en jurist som talar om barnkonventionen och barns rätt till religionsfrihet. Och det finns säkert en och annan liten unge som kan säga att jag vill inte följa med till kyrkan eller gudstjänsten. Men de flesta anpassar sig så att tanken är god och bra. Men ofta så är det inte förrän man börjar närma sig fullvuxen ålder som man... Men minnet finns ju kvar, så då kan man berätta vad det var som hände.
Ja, och det är väldigt uppenbart att det är först i vuxen ålder man kan sätta ord på det. Men jag tänker det här med religionsfrihet för barn, det, jag tycker att det är svårt. Det låter ju bra, men är det verkligen verklighetsförankrat? Alltså föräldrar och det sammanhang man befinner sig i kommer ju färga en på ett eller annat sätt. Däremot så är det viktigt att prata om det så att man som förälder och sammanhang blir medveten om hur mycket man påverkar barnen, så att man ger dem så mycket möjlighet som det går att välja, tänker jag. Eller? Men helt fritt tror jag inte det går, eller hur?
Nej, men det här tycker jag också är värt att säga, att nu kom det här programmet år 2022. Men redan 1996 så beslöt alltså riksdagen, det är, vad blir det, 26 år sedan. Jo, men att det här som vi pratar om nu, det måste motioneras med varje generation, verkar det som. För du vet, redan 1996, alltså 26 år sedan, så beslöt våran riksdag. Och det var med anledning av en motion 2 år tidigare. Och det var Barbro Westerholm, riksdagskvinna för dåvarande Folkpartiet, läkarkollega till mig, som begärde att man skulle göra en, som det heter, en av statens offentliga utredningar, SOU. Och det här blev nummer 98, där man skulle utreda om andlig kränkning med hälsomässiga följder, hur kan vi förebygga och åtgärda det? Och hur kan människor som har varit utsatta för sån kränkning få hjälp? Det var frågeställningen.
Mm.
Och det här blev den är nästan på 400 sidor, den här. Och den som skrev den, hade huvudansvar, heter Margot Ingvardsson. Och I god tro heter den. Och där finns alltså ett par rejäla kapitel, där femte kapitlet som handlar om barn som växer upp i nyandliga rörelser. Och ett följande kapitel handlar om fristående skolor på religionens grund. Så att här gjorde man en riktigt, det var Margot Wallström som då var socialminister som förordade att den här utredningen blev gjord. Men det hände ju inte mycket.
Nej,
sen kom Knutby till exempel.
Mm. Ja, det är väl just det där. Alltså det är en sak att sätta det på pränt, det är en sak att prata om det, men hur gör man i praktiken? Det är inte lätt.
Nej, och jag tänker också att vi ska nämna Charlotte Essén.
Mm.
Hon är journalist i grunden. Hon skrev också en tjock bok som heter Sektbarn. Ett reportage om de utvalda för paradiset. Den kom 2008. Och ett kapitel här handlar om en mamma som hade varit medlem i Knutbysekten, där hon beskrev situationen som vi idag kan säga, ja, det stämmer, det var rätt.
Mm.
Men det blev nedtystat för att just för att de här samfunden försvarar sig ju, och vi har religionsfrihet. Och så är det gamla vanliga att även om det enligt barnkonventionen, barns rättighet, finns religionsfrihet för barn, så har barn ingen religionsfrihet i praktiken. Hur skulle man kunna ha det?
Jag tänker, jag skulle vilja utifrån det vi har pratat om få läsa ett inlägg från en av de här unga vuxna som var med i dokumentären, Amanda, som kom från Pingströrelsen. För hon har skrivit ett inlägg på sin blogg som jag tycker är väldigt talande för hur hon känner inför just när vi pratar om förlåtelse, eller vad man får liksom tillbaka ifrån dem som då. Och då skriver hon så här: jag vill inte ha kärlek från kyrkliga ledare, och jag vill inte ha en ursäkt. Att säga förlåt befriar er inte från skuld och ansvar. Ni kan inte kasta runt förlåtelse som godis och sedan förvänta er applåder. Det är helt meningslöst att säga förlåt om ni fortfarande tycker likadant och om ni fortsätter att orsaka samma skada mot andra barn. Jag vill att ni står för det ni gör och möter konsekvenserna av Guds ord. PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, självskadebeteende, depression och självmord. Att inse att man har skadat andra är svårt. Ni kan tyvärr inte göra det ogjort. Däremot kan ni tänka om, ta ansvar och göra bättre. Och då menar jag i handling, inte i ord. Om du som kyrklig ledare verkligen ändrat ställning kring exempelvis synd, helvetet, sex och HBTQI, så har du enligt mig en skyldighet att gå ut offentligt och berätta det. Samt ta ansvar för alla människor som du har skadat under åren med din undervisning. Att bara sopa det under mattan och låtsas som att det inte har hänt är ett svek mot offren.
Ja, det, jag menar, vi har väl inget att tillägga.
Nej.
Det var Amandas ord, och ja, jag skulle verkligen rekommendera de som inte har lyssnat och sett den här tv-serien att göra det.
Mm.
En annan person som är med i den serien, det är ju Anna, som också har skrivit, hon som växte upp med mormonerna, mormonrörelsen, eller Hon har också lämnat det sammanhanget och skrivit en text.
Mm.
Anna skrev den 11 februari på Facebook: "Nu har Gud som haver barnen kär legat uppe i 5 dagar. Jag är oerhört tacksam för alla som har hört av sig och uttryckt stöd på olika sätt. Det är helt underbart fint att uppleva." Och så har hon tryckt i 2 hjärtan. "Jag är oerhört glad att SVT vill ta upp detta ämne som så många är så präglade av men sällan kan prata om. Jag är stolt över att få vara del av detta projekt och så glad för alla avhoppare från olika samfund som kommit att ligga så varmt om mitt hjärta. Vi har plats för många fler om du känner att din religion inte längre funkar för dig. Livet på andra sidan är inte så mörkt som de säger till dig, jag lovar. Det kan vara en helt gräslig övergångsperiod ett tag, men vi är många som tagit oss igenom det och vi finns här om du behöver. Jag vill gärna visa på att en och samma människa kan tycka och tro så olika beroende på vilken påverkan som finns runt omkring. Vi är mycket mer påverkbara än vi ofta vill inse. Jag skäms rätt bra över allt jag stod för då och det måste jag ta ansvar för. Samtidigt som jag inser att jag var manipulerad. Det är ändå ganska lätt att bli det som barn. Även motreaktionerna från kristenheten dyker upp. Det skrivs spaltmeter om, citat, inte alla kristna församlingar, slutcitat. Citat, min uppväxt i kyrkan var jättefin, slutcitat. Citat, SVT gör det för enkelspårigt, slutcitat. Och liknande. Jag fällde några tårar igår. För det är just det här som alla vi levt i under så otroligt lång tid. Och det gör så ont att gång efter annan smälla in i den vägg av förnekelse som så ofta möter oss som vill påtala strukturella problem. Det är märkligt att man behöver klargöra det som sägs i varje avsnitt, kolon, citat, alla barn som växer upp i religiösa miljöer far inte illa, men nu handlar det om de som gjort det, slutcitat. Så igen, att min upplevelse var dålig behöver inte säga något om din. Att jag var manipulerad betyder att jag blev förvriden till att bli något jag inte var. Samma lärare kanske inte manipulerar dig, utan kanske hjälper dig att blomstra. Det är ju det som religionsfrihet handlar om. Att alla har rätten att välja själv, även barnen. Jag är fullt medveten om att många som växer upp i den kyrka jag växte upp i mår prima. Och att läran inte alltid leder till det som blev för mig. Vi är ju olika. Och det är just det som behöver visas. Den positiva bilden står ni så bra för själva. Vi som får illa har oftast bara försvunnit ut i tystnad. Skammade som avfällingar och fallna människor. Det var vi som inte orkade hålla oss på den rätta vägen. Det var vi som föll för frestelserna. Det är just det jag vill visa på. Jag levde helt enligt den rätta vägen. Jag gjorde allt som kyrkan sa att jag skulle göra. Men det ledde inte till ett välsignat liv i evig lycka som ni lovade mig. Tvärtom. Säg inte till barn att, citat, det här är enda vägen, slutcitat. För det är det inte. Inte för alla. Sluta förneka oss. Fina reaktioner har också kommit från kyrkligt håll. Så jag är glad för det. Men jag önskar också påtala något som så ofta slår mig i mötet med detta. Jag vill inte bli älskad trots mina val, utan för mina val. Jag fixar inte riktigt Att man å ena sidan står för och predikar den lära som menar att jag är värd det yttersta mörkret, samtidigt som man välkomnar mina tårar över detsamma. Jag vet att ni vill väl, men jag är lite för stukad för att bara vara glad och tacksam för det. Även om jag vet att det inte alltid är så svartvitt och att motstridiga känslor och uppfattningar lätt kan rymmas i samma människa, måste jag fråga: älskar ni mig eller hatar ni mig kärleksfullt? Ni behöver inte svara. Jag orkar nog faktiskt inte riktigt höra. Men jag hoppas ni funderar över det på söndag när ni möter barnen i kyrkbänkarna. Tycker jag verkligen att det här barnet har rätt att välja den väg som hen själv mår bra av? Och så hoppas jag att ni agerar på det demokratiska sätt som ni själva vill bli bemötta med.
Mm. Jag tror inte vi behöver säga så många fler ord.
Anna fick allt. Sista ordet.
Ja. Tack för idag, Rigmor, och tack alla lyssnare. Och fortsätt följa oss på Facebook och Instagram och kom med era berättelser, era mejl, era tankar och reflektioner. Det tar vi tacksamt emot. Tack för idag.
Tack, tack. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.